Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej Tim!
Hallå, hallå, hallå och välkommen till dagens avsnitt.
Ja, idag är det den 2 februari 2022.
Ja, nytt år.
Obehagligt att säga, jävla konstigt på tungan.
Ja, det är konstigt. Och nu är vi ju i mitten av rapportsäsongen.
Det innebär egentligen flera saker. Att ett, jag har jättekul och två, du har jättemycket på jobbet.
Det är mycket att göra.
Jag gillar det.
Du skulle sett i morse. Jag hade en som var sjuk också, så du... Man fick se mycket fort.
Nice, du skrev väldigt fort, misstänker
jag. Ja, det gör jag. Jag är snabb.
Ja, gött, okej. Men vad har hänt där det senaste? Jo, vi har ett litet, ska vi säga ett slagfält som utvecklar sig på spelsidan.
Det kan man nästan säga, det tycker jag är bra... Bra sagt.
Alltså, vi har sett riktigt stora acquisitions det senaste. Vi såg ju Microsoft köpte Activision.
Yes.
Och nu här då precis igår va, så köpte väl Sony Bungie, vilket är den kära utvecklaren som har producerat Halo.
Halo.
Och det är det som har varit lite intressant, för att många har ofta sagt att varför anledningen till att man köper Xbox, det är för att kunna spela Halo. För att de har inte haft Halo på någon annan konsol.
Jag vill nästan stoppa dig innan du säger något mer nu. För att Microsoft har faktiskt kvar rättigheten till Halo.
Jaha.
Så det är bara utvecklaren köper.
Okej, ja, nice.
Så där rättar jag dig.
Ja, bra. Tur, ja, men det förstår jag.
Men de är duktiga, är de.
Det är de.
De är duktiga. Bungie, de har också gjort Destiny.
Ah,
men det som du säger, det som är intressant är ju just det här slagfältet va, det är förvärv hit och dit, alltså bjässarna, de sväljer spelbolag som om det inte finns någon morgondag.
Absolut, och såg också från Reddit, det var en lite sån här pie chart som jag såg den. Det var massa olika spelutvecklare, det var Ubisoft, det var Activision och det var väl EA och som rabblades det var massa spel på de olika ägarna. Men det som går att säga är väl att den pie-charten, om ni har sett den, så går inte den riktigt... Jag tycker inte den är så bra, för att den liksom hänvisar inte storleken på spelaren.
Nej, men nu kan ju inte vi visa er pie-grejen här va. Men ja, Embracer ser ju väldigt stor ut, men det är också ganska små studior som de har.
Spel och...
Ja, men i alla fall så det vi kan säga är ju att antagligen så kommer det bli mer. Det här är bara januari månad. Det är liksom, framförallt Microsoft och Sony då, de är ju i konsolkriget. Det är Xbox Series X tror jag heter eller något sånt, och så är det PS5 då. Då handlar det om att man vill få så mycket spel och content som möjligt för att liksom locka dit spelarna.
Precis, så att, för det kommer ju bli så att de kommer inte tillåta de andra spelen på den andra plattformen. Så att,
exempelvis God of War vill man ju bara ha på PS5 liksom, eller PS4, så att folk köper den konsolen.
Och Halo bara på Xbox.
Exempelvis.
Så att, det är intressant. Och det ställer ju Embracer som svensk aktör i en lite spännande sits.
Ja.
Kan ju vara så att Embracer blir konsoliderad.
Jag tror att det kommer finnas många som blir uppköpta alltså. Men antagligen lite mindre bolag. Embracer är inte så mycket värda i dollar kanske.
Nej, det är ju det. För att, alltså, Embracer är ju stort i Sverige. Men det är ju definitivt inte stort i USA.
Nej. Men ja, vi går vidare. Mm. Vad är det med rapportsäsong? Det innebär ju såklart mycket rapporter. Och vad, ja, det är det som dagens avsnitt ska handla om. Mm. Vi har plockat fram lite goingar, så att säga. Om Marcus hade fått beskriva det.
Absolut, absolut. Och vi kan väl egentligen börja med den gamla goingen som vi faktiskt redan har tagit upp. Det var i vårt FANG-avsnitt.
Ja.
Google kom in med en riktigt fin rapport.
Ja, aktien är ju upp typ 9% nu idag här.
Och det är, vad är bolaget för det? Det var typ 3 triljoner dollar eller något sånt.
Jag tror det är 2 eller någonting. Eller lite mindre. Ja. Men ja, det är riktigt stort.
Och de föreslår idag, i samband med rapporten, även en aktiesplitt. Så att du ska få 20 nya aktier på en gammal.
Det är en rejäl aktiesplitt.
Det är fan ett par alltså.
Ja, ja, den var ju värd 3 000 dollar innan. Det är ju 30 000 ungefär liksom för en aktie, så det är ändå ganska mycket.
Ja, ja.
Så det är ju bra, tycker jag, att de...
Det tycker jag absolut. För att det är ju... Vi har varit inne lite, touchat lite på det här, men i Sverige så har vi ju rätt små aktier, alltså både sett till värde och liksom bolagsvärdet. Mm. Men i USA är det väldigt mycket vanligare att man har alltså mycket större tickets helt enkelt, alltså ja, aktier exakt, som är värda flera tusen svenska kronor.
Ja.
Så att i Sverige har vi egentligen Embracer typ. Nej, vill säga Evolution. Typ.
Ja, Evolution är den dyraste. Phoenix Auto är ganska dyr också.
Mm.
Men ja, så det var kul. Bra rapport. De visar som vanligt liksom att det är de som styr och ställer. De är ju enorma, växer kraftigt. Jag tror Googles sökmotor, eller inte sökmotor, utan deras molntjänst växer typ 46% eller någonting.
Är det Drive då?
Nej, alltså Google Cloud, alltså Amazon Web Service-konkurrenten.
Ja, okej.
Okay. Mm. Mm. Så det är bra. Och jag såg det att YouTube omsätter nu mer än vad Netflix gör.
Ah.
Alltså bara en liten del av Alphabet är liksom större än Netflix.
Det är så jävla sjukt. Och ja. Netflix har ju faktiskt haft det väldigt tufft.
Ja. Det kan vi ju nämna, nämna också det här i tjejen på tanke på rapportsäsong. Så de kommer ju med en liten besvikelse till rapport.
Aktien ner 25%.
Ja, den störtdök dagen efter för att de hade guidat lågt på använda tillväxten.
Och för övrigt så... För alla snackar ju på, framförallt Fintwit var det väldigt positivt pro Netflix innan rapport.
Ja, många klassiska Magnus Andersson. Ja. Ödlan har ju talat gott om Netflix länge, exempelvis.
Så att, ja. Mm. För att vi har ju, alltså, kan jag säga för ett år sedan så tänkte ju jag att Disney Plus kunde ju inte varit en grej. Men idag så måste jag säga att jag själv fick precis access till Disney Plus. Så att, och vad har vi med Disney Plus?
I Sverige Prime. Finns ju massa. Det finns ju Viaplay, det finns ju TV4, Paramount Plus, Discovery Plus. I USA finns det ju Peacock. Alltså det finns ju massor liksom. Så det blir ökad konkurrens. Jag tror att alla kommer behöva spendera mer pengar på producera innehåll. Och det som är intressant är så här. Netflix, de alltså skriver ner sina innehållet på typ en 5-årssikt. Men egentligen liksom hur mycket av värdet består efter liksom efter en slagit igenom en gång. Typ om du kollar på exempelvis Queen's Gambit och Squid Game som var svinstora när det kom ut liksom, det blir en sensation liksom. Så har ju Google sökningen gått ner liksom drastiskt efter att de har fallit i popularitet liksom. Men ändå så liksom sägs värdet består över 5 år. Frågan är liksom, vad är det värt egentligen?
Står det verkligen 5 år helt enkelt? Så att,
jag vet inte, det är ju bara, men det är redovisningsgrej. Men så deras resultat blir lite mer positivt än vad det annars har varit, ifall man hade varit mer aggressiv i avskrivningen.
Och ett exempel är ju också att de har ju tappat många av de här riktiga trotjänarna också, typ såhär Modern Family och New Girl.
Ja, ja, exakt, och det är ju många som är stora fans liksom, som det är svårt att behålla.
Båda de två finns nu på Disney Plus, vet jag.
Ja, okej, okay. Ja, det är stort, alltså Modern Family är ju väldigt bra. Vad ska vi säga någonting mer om rapporter då? Det är ändå, jag tycker det ändå är fint att se, för nu är det så här, då släpper man fokus lite makro i och tjej, inte det har hänt så mycket senaste, för det har varit kaos på börsen. Eller ja, det har gått upp väldigt mycket i och tjej. Mm. Men nu ska bolagen bekänna sina färger och visa vad som händer liksom.
Ja, så att...
Men och det som är viktigt att tänka, tänker jag, är att bara för att bolagen har en dålig rapport så är det inte ett dåligt bolag liksom.
Absolut inte.
Utan ofta kan det ju vara ja, någonting som har hänt liksom. Mm.
Och egentligen blir det fantastiskt segue till vår första rapport som vi tänker djupdyka lite mer i.
Ja, men då kör vi igång och vi drar upp våra mest intressanta rapporter. Mm. Första bolaget som jag tog med upp, som var lite av en besvikelse tyckte jag, var hygienproduktbolaget Essity. Och hade inte vi med det här senast när vi pratade om gubbaktier?
Jo.
De hade vi med. Och då tyckte jag, lite mer positivt då, men de hade rapport då den 26 i första. Och som ni kanske vet så gör ju de blöjor, papper, allting sånt där. Det är ju en gammal avknoppning från SCA. Och jag hade inte veckans våld att de kanske skulle ha stark försäljning där med... Ja.
Folk kommer tillbaka till kontoren.
Ja, exempelvis, ja.
Mm. Nej, men jag höll med dig.
Ja.
Och summan och kardemumman är väl egentligen att folk har väl gått tillbaka till hemmet igen.
Alltså, ja. Nej, men tillväxten var bra.
Ja.
Det som var intressant här, tillväxten var ganska bra. De fick 11%, bara 8% var organisk.
Mm.
Men problemet var så här. De har tappat alltså stor, kolla här, du kan se här, stor nedsving där i resultatet alltså. Så lönsamheten har gått ner ganska mycket och de pratar mycket om den här kostnadsinflationen som har liksom slått ut då EBITDA-marginalen helt enkelt.
Råvaror?
Råvaror har varit höga, liksom trä, timmer, allt sånt som är inputs. Liksom.
Cellulosa
exempel. Alla inputs till... deras produkter har tänkt gått upp då. Och när vi pratar om det här då snackar vi om att de är ändå bra varumärken. De har ju Torki, de har Lambi, vad heter den? Lambi eller vad heter den? Ja, de har ganska bra varumärken i alla fall. Så vi tänkte, det är ganska bra, man tänker att man ska ha ganska bra pricing power som kallas, prissättningskraft. Så man sedan kan, ifall det kommer höga kostnader så ska man kunna...
Libero tror jag du tänkte på.
Ja, Libero kanske det. De är bra. Så ska man kunna trycka ut marknadskostnaden mot kunden då och ändå klara sig med samma marginaler. Men problemet är att det har tagit lång tid med det här. Alltså.
Absolut.
De annonserade det här nu att de skulle höja priserna på alla produktkategorier. Och så här, det borde de ju märkt mycket tidigare. Jag trodde de skulle börja höja priserna mycket tidigare.
Absolut.
Liksom, vi har snackat om förhöjda priser på insatsvaror. Alltså nästan hela 2021. Eller?
Men kan det bara vara egentligen ett svar på rapporten?
För att, du tänker att de annonserar det här, det kommer ju samtidigt, de släppte ju pressmeddelande samma med rapporten. De säger att men nu ska vi höja priserna för alla produktkategorier, bla bla bla, för att kompensera för ökade kostnader för råvaror, energi och distribution.
Mm. Det måste ju vara därför, för att alltså, du är ju redan en tredjedel genom Q1. Så att innebär ju egentligen att de bör ju vara väldigt medvetna om hur Q4 har gått.
Jag vet, men då är det så här, varför börjar man inte höja priserna tidigare?
Ja, det är det jag menar.
Ja, det blir ett frågetecken tycker jag i alla fall.
Absolut, ja. Så att jag bara stödjer det.
Ja, bra, du är med mig. Ja, bra.
Jag bara säger att vi har nästan, vi är ju halvvägs igenom Q1 liksom.
Ja, det är vi. Ja, det är vi. Och kursreaktionen blir ju därefter. Den var ju minus 6%.
Absolut.
Och det tycker jag var befogat. Så vi ser om de kommer lyckas höja priserna. Men det är någonting som de behöver göra.
Och där är jag faktiskt, där måste jag faktiskt erkänna att... inte en disclaimer. Eller jo, en reverse disclaimer blir det typ. Att jag har faktiskt gått emot mig själv. Jag har faktiskt sålt ett innehav.
Jaha.
För att det är mycket...
Oj! Har du sålt? Du har brytit dina regler.
Precis, precis. Men det var ju precis det här vi var inne på att när du rättade mig. Att jag har inte koll på caset. Liksom.
Nej.
Så att, och då känner jag att nu är det dags att släppa.
Ja, du ägde alltså ST innan. Så
precis. Och jag tyckte att det var en bra, stabil liksom, innehav i portföljen.
Ja.
Läste, såg titeln kring rapporten. Kände att jag har inte koll på det här.
Nej, så då är det lika bra att sälja.
Ja,
så att rikta om till Evolution.
Ja. Plus minus noll liksom. Typ, jag har inte placerat pengarna än, så att vi får se vad det händer.
Men så kan det vara.
En reverse disclaimer, det är inte varje dag.
Nej, den är inte varje dag. Eller egentligen är det bara en disclaimer, men ja. Vad har vi mer då?
Vi går in på lite mer spicy grejer.
Ja, jag tog också upp, nu egentligen tar vi ju alla mina i rad här, men det kanske inte spelar stor roll.
Nej, kör på bara.
Jag tog också med Zaptec, som jag tyckte kom med en riktigt stark rapport. Och det är alltså det här norska laddstationsbolaget som vi pratade om i podden. Ludvig hade med i den här podden under 2020.
Absolut.
Det var faktiskt så som jag fick höra om det, när det var nyuterat. Och där kände jag en hacka och sen så blev jag skeptisk och sålde lite för tidigt och så vidare och så vidare. Men jag tyckte för att det var en väldigt bra rapport. Jag såg också Twitter att någon har liknat det här och så har jag kallat det för det norska Plaid. Och jag är lite skeptisk i jämförelse, men jag kan ändå förstå lite var det kommer ifrån. För de presterar väldigt bra faktiskt, alltså siffermässigt tycker jag det är väldigt bra. Men sen är jag ju lite mer skeptisk till annat. Men i alla fall, siffrorna talar rätt starkt för sig själva.
Mm.
Så det var en väldigt bra rapport. Intäkterna steg med hela 144%.
Är det year on year eller?
Ja, exakt ja. Mm. Till 192,8 miljoner norska kronor. Och det är väldigt, väldigt bra. Sen så hade de ju för sig gjort en omvänd vinstvarning då, eller en vinstuppjustering då i början av januari. Så det kan förklara varför den gick ner lite på rapportdagen. Mm. Men ja, i alla fall väldigt starkt.
Och vi kan ju ställa detta i förhållande till marknadsvärdet, så är ju bolaget, vad är det, 4 miljarder? Nej, mer än så? Det är där i trakterna.
Ja, något sånt. Men så, dock är det här bara ett kvartal liksom. Så man får jämföra det så.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, för de omsatte väl typ 500 miljoner norska på hela året eller något sånt.
Ja, någonting sånt är det. Mm. Så de är ändå hyfsat dyrt och dyrare. Men i alla fall, bruttomarginalen var på 51%. Vilket är, jag tycker det är bra för ett hårdvarubolag liksom.
Absolut.
De säljer ju fysiska produkter och mojänger och exporterar över hela världen. Och det är bra. Det som också jag tyckte var bra var EBITDA-marginalen. Det var 24,3%. Så det är nästan en fördubbling sedan Q4 2020 då den låg på 14%.
Det är riktigt bra.
Så det är bra.
Ökad lönsamhet, det är ju något jag letar efter.
Det är alltid bra när det är bruttomarginalen stiger och man får lite hävstång på affären så att säga.
Absolut.
Exportdelen av verksamheten har också exploderat skulle jag vilja säga. Innan jag kollade på det var typ så här, exporten typ så här 15-20% liksom, så det var väldigt norskt centrerat liksom. Men nu exempelvis i Sverige så växer det med 400% och nu andelen mellan inhemsk och utländsk export då ungefär 50-50.
Ja, men det är väldigt intressant och frågan är ju egentligen där, man pratar ju väldigt mycket om typ hur att Norge har kommit så långt med sin elektrifiering av fordon. Sverige har kommit relativt långt. Men hur långt efter resten av marknaden ligger? Alltså den geografiska marknaden. Så att,
jag tror Schweiz var en stark marknad för dem också.
Ja.
Jag kan tänka mig, de är ju rika.
Ja, men jag tänker att ändå, jag vet inte hur Zaptec förhåller sig prismässigt per laddare. Men jag kan ändå tänka mig att Zaptec har, det är ändå en enkel produkt att sälja utomlands, tänker jag. Ja. För den är inte beroende av typ så här, inhemsk marknadstrender liksom.
Nej, det är en ganska global trend.
Absolut.
Ända tror jag att man kanske måste anpassa lite med eldragningar och olika sådana komponenter. Typ som Galus produkter liksom. Jag tror att man kanske måste göra lite internationella anpassningar då. Ja. Men ja, generellt sett så är det ganska lätt att gå in på nya marknader tror jag.
Så att jag ser verkligen en trevlig uppsida där i Zaptec och jag tror de kan fortsätta den internationella expansionen om förutsatt att deras laddstolpe är liksom väl positionerat och är bland de bättre produkterna på marknaden. Så.
Jo, men jag tror det är bra. Problemet som jag ser med Zaptec är ju att jag tror att laddstolpar kommer bli en ganska generisk produkt. Ja. Ganska homogen. För det liksom, spelar en så roll om ifall jag har en laddstolpe från Zaptec, Garo, C-Tech, Charge Amps eller Rolec typ. Liksom. Det finns massa sådana olika. Så, ja. Men i alla fall.
Det jag har förstått är om du har AC eller DC. Alltså växelström är likström. Har du vanlig ström är ju växelström i väggarna. Men när du transporterar ström så kommer ju som likström. Och kan du, alltså likström är en snabbladdare och växelström är en vanlig laddare. Alltså det går ju alltså 5 gånger så fort att ladda med en likströmsladdare. Men är också 5 gånger så dyra typ.
Men jag menar att det kommer ju finnas fler konkurrenter liksom.
Absolut, jag bara...
Okej, du ville briljera lite med mina kunskaper inom elektronik.
Landkunskaper.
Ja, de tecknar också många kontrakt inom deras SaaS-ben då. De har ju en liten form av SaaS-cloud-lösning då, exempelvis. Om man har ett garage i sin bostadsrättsfastighet, vad säger man, i föreningen.
Ja.
Så kan man exempelvis dela på ström och man kan dela på kostnader och sånt.
För det är en väldigt intressant bit av just elektrifieringen. För att, ska du sätta upp en laddstolpe per parkeringsplats, då kommer ju kosta inte bara en förmögenhet i liksom per laddstolpe, utan det kommer även vara fantastiskt höga installationskostnader.
Jag lyssnar ju på Elektrikerpodden om detta. Och de pratar mycket om laddstolpar som är ganska intressant. Och de pratar ju om att typ, tänk dig om en hel gata ska ha liksom en laddstolpe vid varje garage. De pratar om att liksom, det kommer bli svårt för elöverföringen liksom att ens fungerar ordentligt, för det drar så mycket, det är så hög inte energi, vad heter det?
Spänningen,
ja exakt ja. Men ja, det är intressant. Vi måste gå tillbaka. Man kan snacka mycket om sånt här. De är också guidade starkt 2022. Nu har de produktion redo för över 1 miljard norska kronor i intäkter. EBITDA ligger mellan 15-20%. Så det är också starkt liksom. De ska liksom De har produktion redo för att typ dubbla sin omsättning. Synstarkt. Men det jag inte tyckte om med den här borten. Allting låter ju svinbra. Perfekt, kanon. Och sen kommer PM dagen efter. Vad händer? Två stycken storpampar i ledningen. Eller pampar.
Genom vd.
Ledningspersoner. Det är vd och CFO. Kränger ut aktier dagen efter rapporten. Och det tycker jag inte är så roligt. Ja,
vdn sålde nästan halva sitt innehav. Ja, så sålde 1,1 miljoner aktier.
Ja, han sålde alltså 1,1 miljoner aktier till 58 norska kronor ungefär. Så det blir ungefär 62 miljoner norska kronor som han säljer.
Han har kvar 1,3 miljoner aktier.
Ja, de har kvar en del liksom. Jag tycker det skaver lite liksom att de...
Ja, man ska sälja 50%.
Ja, det är mycket.
Vad fan ska han med 60 miljoner?
Nej, typ. Man brukar säga så att ja, men man ska aldrig tolka insiderförsäljning för mycket liksom. För det, eller, insiderköp är ju bättre, för då är det bara, man köper bara av en anledning. Medan insidersälj kan
vara... I know about this stock, the only thing I know, the shit's going up.
Ja, exakt, ja. Men det kan vara massa olika anledningar, men de säljer båda två ganska mycket. Ja, jag tycker inte det är inte så kul faktiskt, men de har en del optioner kvar, ser jag ju också.
Ja, men alltså gärna inte precis som vi var inne på, alltså då ser jag mycket hellre att de gör som Sellink och säljer bitar av sina innehav och inte, alltså han hade kunnat sälja för 10 miljoner och kunde köpa en riktigt fin kåk för det liksom.
Ja.
Så att jag vet inte om de har gått ut med anledningen till varför de har sålt.
Nej, han kanske köpa moppet till sin dotter eller någonting. Har hört jag det?
Det är riktigt, nej.
Det var en som sa så att han bara, men jag ska köpa en moppet till dottern. Det var anledningen liksom att han sålde.
För det är så jävla sjukt, för att det är så här, du vet, alltså marknadsmässig vd-lön liksom på börsen till ett bolag är liksom 100k plus i månaden.
Ja.
Alltså det är alltså ännu mycket högre om du är en, alltså för stort bolag. Ja. Så att det, alltså det är ju lätt 200-300 miljoner. Ja. Eller 300 000. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Back to the reports.
Ja. Vi går vidare och jag, eller ska vi ta en, vill ta en emellan kanske?
Absolut, ja. Vi kan börja med LVMH.
Vi går ut lite mer internationellt.
Ja, international. Ja, vi vinner på det, Zaptec, ja. Internationellt, hallå eller?
Ja, i och för sig, tekniskt. Men nu går vi bredda oss ännu längre ut i Europa. För det är ju inte bara rapportsäsong i Sverige utan det är också i Europa.
Precis. Eller,
globalt är det ju i sig, men...
Kalendrådet är slut och det är dags att rapportera.
Ja.
Men LVMH helt enkelt.
Vad står det för dem?
Louis Vuitton Moët Hennessy. Ja. Så att en jäkla massa lyxmärken helt enkelt. Och vi har ju haft upp bolaget tidigare i vår podd med Therese Nygren.
Vi nämnde det snabbt, men grejen är att hon vill ju inte äga det på grund av deras alkohol. Yes. De har stor alkoholportfölj alltså. Det visste inte jag om, jag kollade lite på den.
Moët Hennessy, vet du, det är stora
grejer. Jag vet, men de har typ 15 märken till.
Ja.
Det är väldigt sjukt.
Så att,
ja, så samma, fortsätt.
Och bolaget gick egentligen ut och slog förväntningarna väldigt mycket så att den organiska tillväxten är 27% under kvartalet jämfört med 2020. Det är egentligen 2 år då. Men den förväntade ökningen var 15%.
Och det är nästan dubbelt så högt ju.
Ja, så att
det är riktigt sjukt.
Och det som är fint, vi kommer komma in lite på det, men LVMH är faktiskt, alltså multipeltmässigt, relativt lågt värderat jämfört med sina konkurrenter.
Jaha, okej.
Okay. Så att Hermes och så vidare.
Så där ja.
Så att men
jag såg också här att de omsätter mycket alltså.
Ja.
De sålde för, stämmer som sålde för 20 miljarder euro.
Inte grundaren, vdn, inte han världens rikaste.
Ja, Bernard Arnault, ja, han är topp 5 typ alltså.
Ja, han gick väl förbi Jeff Bezos där, snabbis och tillbaka. Jag tror faktiskt det.
Kanske.
Jag tror han gjorde det.
Men de sålde alltså för 20 miljarder euro under fjärde kvartalet. Alltså det är ju brutalt mycket. Det är 200 alltså 200 miljarder kronor.
Det är liksom, ja, vad ligger Volvo? Volvo är typ 400-500 miljarder. Men så de kan köpa typ Volvo var tredje månad. Eller, nej, det är inte vinst, men det är så omsättningen. Det är bara för att sätta saker och ting i perspektiv.
Ja. Vad hände med då? Någonting mer du vill berätta om?
De har ju egentligen fyra ben. De har wine, spirits, fashion, leather goods, perfumes, eller sprit, fashion, parfymer, cosmetics, watches, jewelry och selective retailing. Och vi kan se här då att det är fashion och leather goods som har växt mest, 47% 2021 jämfört med 2020. Så att det är ju fantastiskt egentligen tillväxt. Och det var, de hade ju ett förvärv här.
Ja, Tiffany's minns jag.
Precis.
Det var en jäkla härva. Jag har skrivit otaliga mängder artiklar om det där. Alltså. Det slutade aldrig hända någonting.
Mm. Men jag tycker det är intressant att se på... Jag funderade lite själv här, för det finns en liten uppspesning på liksom varje kvartal hur det gick. Och då tycker jag att man kan se en tydlig trend av att när vi kom ut ur corona i princip ur 2020, under början av 2021, alltså Q1, Q2, ja, så ser man egentligen en kraftig ökning. Men det var ju egentligen då för att då, motsvarande år så gick vi faktiskt in i corona.
Mm-hmm.
Så att den tillväxten skulle jag säga är relativt hänförlig till det. För du kan tänka dig där, du vet, våren 2020, då var det inte många som gick ut och drack sprit på krogen och whatnot.
Speciellt om du kollar här Q2 2021, då hade de tillväxt på 84%.
Ja.
Men du får nog beakta att konsumtionen gick ner väsentligt då under april till juni.
Precis, och samma sak så tycker jag perfumes and cosmetics är väl också en sån sak som är väldigt hänförlig till hur mycket man rör sig ut i, alltså, omvärlden.
Ja, jag tror verkligen.
Så att relativt hänförbart, men deras klockmärken har ju också gått fantastiskt, både hur Blåsenigt har sett att de har ökat väldigt högt i efterfrågan på deras klockor.
Ja, det var ju nämnt också, klockmarknaden går ju som tåget.
Amen.
Men det man kan säga om detta till skillnad från Essity då, det är att de har ju rejäl pricing power på deras grejer. Alltså det är helt brutalt vad typ en Louis Vuitton-väska kostar.
Ja, fuck.
Alltså nej. Du vet, och jag har sett
20-30k liksom.
Ja, fem väska som är liksom liten, väldigt liten egentligen liksom.
Så att, ja, vi har varit inne på det innan, men det är ju sjukt liksom.
Och, då, och grejen är att de har ju så himla rika kunder, så deras priskänslighet blir ju ganska låg. Så du kan, om liksom, ja visst, inflationen är 5%, ja skitsamma, vi höjer alla priser med 15%, det är ett pengarroll.
Och jag tror mycket av de här helikopterpengarna som kom ut i USA och det här sparandet, spartrenden som har varit i alla fall i Sverige, har bidragit, och jag antar att den är relativt global, för vi har ju Robin Hood och så vidare som har liksom kommit till världen. Så tror jag faktiskt att detta gynnar de jättefinmärkena, jättelyxmärkena väldigt mycket mer, för att jag tror bara att folk är mer villiga att spendera pengar på dyrare saker nu än tidigare.
Mm. Det var ganska kraftig vinst också, va? De känner ju bra med deg.
Det gör de absolut. Så att de handlar idag på PE 29. Men det sagt så kommer jag inte riktigt ihåg vad...
Ja, vinstmarginalen är ungefär, alltså netto vinstmarginal är ungefär 19%.
Det är jävligt högt.
Det är riktigt bra alltså.
Det är efter alla utgifter.
Att... Bernard Arnault har ju ett känt citat vid att man kan inte bli rik om man inte tar rika marginaler liksom.
Det är nice.
Ja.
Men det, han har en väldigt bra poäng faktiskt.
Ja, ja, intressant. Så det, du ser... Du tror fortsatt på det i framtiden eller?
Ja, absolut. Alltså, kollar man på konkurrenter så som Hermes så ligger de på ett P-topp ungefär 50-60 nästan. Medan LVMH ligger på 29,6. Så att om man bara säger så här, på krona tjänad så är det väl ändå relativt, alltså lågt värderat, 30.
Ja, ja. Men kul med lite... Lite lyx.
Det ska bli spännande att se, för jag tror nämligen jag tror försäljningen av typ wine and spirits och klockor och sånt kommer fortsätta, förutsatt att konjunkturen är som den är och den inte går ner. Då tror jag att de kan ta rejält med stryk.
Ja. Jag tror att nu kanske liksom en medelklassperson också, de kanske sparar lite liksom för att köpa en väska och köpa den då. Men som du säger, om konjunkturen vänder och man måste lägga mer pengar på mat exempelvis med inflation, så kanske det, ja, konsumtionen på lyxvaror substitueras ut liksom.
Precis, precis. Det är ju, ja, inte för att jag handlar så mycket lyxmärken, men det är det första jag hade strykt. Så att
ja, är det så?
Ja.
Ja, det är bra. Men med tanke på mode och så har jag också en liten rapport.
Modebolag så, kanske. Typ.
Ett modebolag, det är nämligen klassiska H&M.
Nice.
Och H&M är ju en svensk stjärna, kan man säga. Alla vet ju globalt vad H&M är liksom.
Perssons stjärna.
Perssons stjärna är det. Och jag tycker det var en fin rapport, och det är liksom, jag tycker att nu ser framtiden ser bättre ut för H&M just nu.
Du de, tycker det?
Ja, men det är liksom, det börjar vända lite nu. H&M var ju väldigt länge sena på bollen med e-handel.
Absolut.
Alltså de tog inte alls den bollen, de fångade inte bollen liksom.
De fortsätter väl öppna butiker, det är väl en väldigt
lång exakt. De har ju liksom gått emot butiksdörren liksom och bara, nej men vi kör. Men jag tycker också kul att de hade så bra rapport också, med tanke på att jag snackade om det här med Zara förra gången.
Absolut.
Det är ju ganska liknande segment liksom.
Det där är en väldigt bra lunchning, kan man ju säga.
Ja, vi får se hur Inditex-rapporten är. Jag vet inte, kanske den är ute, jag har inte kollat faktiskt. Ja, omsättningen var redan känd sedan innan, men, och det var ungefär 8%. Det var 56,8 miljarder de omsatte. Tar man omsättningstillväxten i lokala valutor, blir det 11%. Men det som var intressant var också att de, bolaget nu börjar ställa om för att höja tillväxten. Liksom. Innan har de varit lite med konservativa liksom, men nu vill de liksom ta tag i tillväxttakten, och nu ska vi växa mer liksom.
Det är coolt.
En liten omställning liksom i strategin liksom. Och nu är ni målet här på mellanlång sikt, eller kort sikt kanske det var. Nu ska vi växa med ungefär mellan 10-15% per år. Och mellan den 1 december till 31 januari så har de guidat för ungefär 20%. Nu får vi också beakta här då att de har brutit räkenskapsår. Så det blir lite omställning.
Jag tycker det är väldigt kul att H&M redovisar så bra som de gör faktiskt. För speciellt tanke på liksom de här aktörerna som kommit till Uniqlo, Zara som varit inne på. Det är ju aktörer som jag har sett som väldigt stora hot för H&M.
Ja.
Och H&M är ju, alltså det är ju någonstans något väldigt svenskt.
Svenskt, ja, jag håller med. Men du, jag tycker att de har ett bra varumärken. Alltså. De har för mycket för olika sorts människor. De har ju Kos,
ja.
Monkey, Arket. Sen tror jag också att de äger Weekday, va?
Gör de nog.
Eller de kanske delar det.
Jag kommer ihåg att H&M hade någon sån outlet shop här i Göteborg som var jäkligt nice.
Ja. För Weekday tycker jag är riktigt nice faktiskt. Men de har också delägare i Sellpy.
Mm, just det, ja.
De gick ju nyligen också, kom ju nyhet idag typ, och de skulle exponera till Danmark. Så det är kul, de har lite ben här och var. De är ju delägare också i Renewcell bland annat. Ja, det är kul i alla fall att det går bra för lite svenskt.
Det enda jag önskar det är att deras hållbarhetssatsning går bra. Men
de är ganska långt framme om man jämför med andra bolag.
Nu ska vi se här, var det H&M som släppte den här gröna obligationen om typ 500 miljoner euro typ? Och så sa de att uppnår inte vi våra hållbarhetsmål så betalar vi tillbaka hela obligationen med plus ränta utan löptid.
Ja, det är bra.
Så att det vill säga att det var en grön obligation helt enkelt. Och det var riktigt bra att jag för mig att det var H&M. Ja,
jag går tillbaka i alla fall. Fram till 2030 ska bolaget dubbla sin omsättning. Så det blir ungefär 8% CAGR fram till dess. Och sen kan vi då beakta att prepandemiska nivåer var ungefär 5-6% i omsättningstillväxt.
Gasen är bort,
så de gasar på lite nu. Men det som var nice nu var ju här, va? Bruttomarginalen, den steg 3 procentenheter. Till 55,2%.
Att vi blir
från 52,1%. Så det är bra. Jag tror det är bra liksom, de har lite pricing power ändå på sina produkter liksom, att de inte säljer ut billigt, kanske hanterar sitt varulager mer bättre, slipper rea ut grejer. Och det är såklart bra. Och finanschefen har också sagt att det nog kommer att kunna höjas mer. De har ett lönsamhetsmål om 10%. Och det är ju precis den här bruttomarginalutvecklingen då som ska kunna driva detta. Rörelseresultatet landade på 6,3 miljarder kronor. Och analytikerna väntade sig 5,5 miljarder. Så det är
nice.
En liten bit, va, så att säga.
20% över nästan.
Ja, någonting sånt. Så det, jag tycker det är bra. Ja, det är kul med lite svenskt. Och de har, jag tycker det, de har mycket för sig just nu. De har massa olika projekt. De har nya betalningslösningar, digitala kvitton. De vill ha liksom klimat... smarta leveransalternativ. Det är liksom online-returer. De hade en grej som jag såg. H&M Home X Augmented Reality som jag tyckte var cool. Det var lite metaverse nästan. Ja, där man ska kunna pröva. Du liksom projekterar en av produkterna i ditt hem liksom, med din telefon. Och nu är det början då på deras H&M Home-produkter. Mm. Alltså möblerna.
Ja, det står det här RFID Frequid Radio Frequency Identification. Jag har träffat bolag som sysslar med detta.
Jaha, intressant.
Och det tillåter helt enkelt H&M då i detta fallet att lokalisera och identifiera varor digitalt i butiken. På ett väldigt enkelt sätt. Alltså de håller stenhåll koll på allting helt enkelt.
Ja, bra.
Och jag tror det är verkligen någonting som håller på att rullas ut. Säkert.
Alltså mer teknik liksom i förbutikerna.
Ja, precis. För det är ju både stöldbemärkandet, men det är också bolaget väldigt mycket mer kontroll över varorna. Alltså du behöver aldrig inventera. Ja, du har alltid koll på vad som är i butiken liksom. Så att det är väldigt fördelaktigt för bolaget och dess lönsamhet. Ja. Om man kan implementera det på ett effektivt sätt. Och det vet jag, den tekniken är verkligen, den håller på att bli så pass billig så att den är liksom lämplig att applicera.
Det är bra grejer alltså. Någonting man kan notera här också i rapporten var ju marknaderna och den geografiska fördelningen. Typ Storbritannien, där växte man 36%. USA växte man 28%. I Kina, de har ju en liten twist där i Kina. Du gillar ju Kina, Marcus.
Veckans.
Och där har ju deras intäkter gått ner ganska mycket faktiskt. 40% ungefär. De har stängt en del butiker. 31 nya butiker har de stängt. Och jag tror att Kina kommer falla bort där så småningom faktiskt. För att,
kan du någonting om den beefen?
Ja. H&M pratar ju det här om Xinjiang. Den här regionen med uigurer.
Ja.
I
re-education camp
i Kina. Yes. Mm. Ja. Det finns olika uppgifter om det. Men i princip så är det så här. Ja, men de har typ lite samarbete och sånt där. Riktas de.
Oh.
Och då ville typ Kina eller H&M boykotta det, tror jag. Eller någonting sånt. De ville flytta produktion eller något sånt där. Och då blir det så här att Kina går... balls against the walls. Och typ tar bort H&M från alla appar. Tar bort helt liksom bojkott. Kineserna tycker inte heller om...
Burger.
Nej, de tycker inte heller inte om när bolag går emot liksom Kina.
Mm.
Så det blir också en organisk bojkott liksom från befolkningen lite.
Alltså jag tycker det är så jävla sjukt.
Ja. Ja, så kan det vara i alla fall. Så det är där. Mm. Och då Kina kanske flyttar ner. Men de är inte så stor del av försäljningen, va? Men ändå värt att beakta. Absolut. Visste du att H&M alltså har 4800 butiker globalt?
Det är så jävla sjukt.
Det är sjukt att liksom, det finns så många butiker. Jag tror inte det är så många.
Ja, men
det är rätt coolt alltså.
Notera då att Kina står för 445 av dem. Det är ju tredje högst faktiskt.
Ja, ändå inte så stor del av omsättningen. Nej. Det kanske är någonting man kan tänka på. De kanske kommer stänga ner många.
Kanske där sifon till lönsamheten.
Ja, de stänger ner Kina bara. Ja, utdelningen då. H&M har ju faktiskt tidigare varit en liten utdelningsdarling kan man säga när det gick bra.
Mm.
Förr i tiden, för typ 10 år sedan. men ja. Och det kom in lite lägre än förväntat. Men det som tyckte var intressant var ju att det kom ett återköpsprogram. Och det är typ första gången som jag har hört om att H&M kört återköp. De är ju kända för sin utdelning. Men jag tycker det är intressant då, det kommer innebära att H&M kommer återköpa aktier och free floaten som är den idag ganska låg på grund av Perssons innehav kommer ju gå ner ännu mer.
Mm-hmm.
Oh, så de kommer köpa mer aktier och Persson lär antagligen använda sin utdelning för att fylla på liksom, det är det han gör.
Så jävla gött.
Ja, någon gång så kommer ju H&M bli utköpt liksom, men det har man ju sagt hur länge som helst. Så.
Ja, nej.
Det är de sa Perssons så här.
Stjärna, jag säger det.
Ja. Det i de sa att signalerna från bolaget är att man vill vara mer aktieägarvänlig mot köpen. Så det var H&M. Jag kan också nämna det att förr i tiden, de fonddagarna, då hade H&M en lönsamhet om över 20%. Så det ligger ju lite underkant nu jämfört med innan.
Absolut.
Men det var H&M, bra rapport tycker jag. Stabilt i allmänt. Vill du ta en lite mindre bra rapport då?
Ja. Hemnet.
Hemnet, ja. Klassiska Hemnet. Det är ju många som vet vad Hemnet är och det är ju många som är torskar också på Hemnet, vet jag.
Absolut, och där har vi egentligen jag är väl lite av en Hemnet-torsk måste jag säga.
Absolut. Du kollar ofta, ja. Även fast du precis köpt lägenhet.
Ja, faktiskt, alltså jag gillar fastigheter. Det är typ bästa motivationen för mig när jag typ pallar inte göra någonting. Du går in på Hemnet och så slår på typ så här filter på typ minst 10 miljoner och så bara sitta och kolla. Jaha,
du vill ha en liten morot bara, nu måste jag jobba så jag får en fet
hus liksom. Men då hade inte ägande i Hemnet-aktien hjälpt för att efter rapport så gick aktien ner 10%.
Mm. Det gick ju ner ännu mer.
Den var typ ner 15.
Idag va?
Ja, nej men först var den ner typ 15% men sen så gick den upp rätt mycket.
Ja men den är ner idag också.
Ja.
Men kom den igår? Är det förrgår?
Ska vi se här.
Det kom nu i veckan va?
Ja.
Ja, den gick ner ganska mycket på rapport och dagen efter också. Det var ju en del riktkurser som gick ner och så vidare.
Mm, och det var lite spännande för att de liksom, de gjorde ju faktiskt, de har ju liksom växt. Men de har ju inte växt enligt önskan då helt enkelt.
Nej, det, alltså, så att, spontant, första anblick ser ju det ganska bra ut.
Precis.
Vill du berätta lite om siffrorna?
Ja, växt 24% year on year. Så att i år då Q4. 2021 så omsatte de 177 miljoner svenska och föregående år så omsatte de under samma period 142 miljoner svenska. Så att det är en ökning i Q4 på 24%. Det kan vara rätt gött. Justerat EBITDA ökade även med 76%. Så att det är en ökad lönsamhet. De här grejerna vi precis har snackat om, det här vi gillar att se. Men det här är ju liksom en återspegling med att återigen, de nådde inte förväntningarna på marknaden. För ser man året som sin helhet så ökade nettoomsättningen med hela 33,8, alltså nästan 34% på årsbasis då. Och även där justerade EBITDA ökade med 75%. Och ja, det kan man ju verkligen tolka som en positiv grej att växa kvartalsvis med över 30%. Det är rätt bra skulle jag säga.
Ja, men det man ska ha i åtanke är att det är väldigt dyrt bolaget.
Det är ju
där det är skon klämmer. Att, och grejen är så här, Hemnet har ju ett monopol.
Jajamän.
Nu växer de sin genomsnittliga intäkt per publicerat objekt med 45%. Så det kostar i snitt då alltså 3000 kronor för en annons då att lägga ut.
Jajamän, det är svindyrt.
Det är svindyrt. Och Det är ju där de ser på deras pris eller deras intäkt ska komma ifrån liksom.
Absolut.
De kan inte ta mer marknadsandelar för de har typ 90% redan liksom.
Mm.
Och frågan är vad marknaden tror om det.
Ja. Och som sagt så här, bolaget omsätter 700 miljoner på årsbasis men är värderat till hela 15 miljarder. Så att det är ju ett PS-tal som är liksom 20 ungefär. Och det är väldigt högt.
Är det så högt alltså? Det kanske stämmer. Det är rätt sjukt faktiskt.
Men ja, så att det blir ju, det är liksom, det är högt i tak. Det är stora skor att fylla.
Det är, ja exakt, jag har PS-tal på 21. Det är riktigt högt.
Så att, Och bolaget föreslår även utdelning, vilket är trevligt. Men ja, det verkar inte hjälpa förtroendet för bolaget tydligen.
Nej. Och ja, även PS, vad säger jag? Om man kollar på EBITDA-multiplet också ganska hög liksom, 42%. Och ja, vad ska jag säga mer liksom? Att det vore säkert gött att ha portföljer, men jag tror också att det kan komma uppstickare.
Mm.
Typ, har du sett det? Du har ju en del kontakter med mäklare så, eller? Följer du så här mäklare på din mail? Du vet, ibland de släpper ju en del bostäder innan Hemnet.
Ja.
Snart kommer vi, eller det här.
Inte längre, med tanke på att jag inte har köpt.
Nej. Men det är så här försprångsbostäder och sånt liksom. Precis. Så mäklarna tar liksom, de börjar släppa grejer innan de ens kommer till Hemnet. Och då slipper man ju den här avgiften liksom.
Precis, för det är ju inte mäklaren som betalar det till Hemnet ändå. Så att, men, för de skiter det lite i. Men för säljaren så är det alltid trevligt att få det sålt innan man lägger ut det.
Ja, exakt. Ja. Och det har varit så högt tryck på bostäder. Så det är ändå gått åt.
Och alltså, vad heter det, analytikerna, de förväntade sig en omsättning på 184 miljoner. Så att det är strax under det, men ändå väldigt nära skulle jag säga. Enligt Pinpoint som vi hade här för ett tag sedan, så hade de estimerat 176 miljoner i omsättning. Så att det var faktiskt lite över de estimaten som
kom from of the crowd.
Ja,
och vet vad det kallas på latin?
Consensus.
Vox populi.
Det var nära.
Rösten av folket.
Ja, snyggt. Bra. Fick vi med den också.
Eller
med
då. Ja, men ja, det är intressant.
Så det är Hemnet. Stora skor att fylla trots tillväxten. Och som Tim säger, relativt begränsad tillväxtmöjlighet kan vi ändå säga.
Ja, men man vill inte ta för mycket betalt liksom för att säga. Det man måste beakta är att liksom, ja, visst, 3000 kronor, det är ju inte så mycket om du jämför med vad du sen säljer fastighet för liksom.
Nej, nej.
Men typ, om du säljer fastighet så är det så här, du får ju inte de pengarna direkt.
Nej, nej.
Du får ju sen, du måste ju ta pengar från din lön liksom, eller från dina löpande kostnader för att finansiera den här annonsen då. Och ja, men så här, är det 5000 kronor liksom, så vet inte jag. Ja, men, då kanske man inte är sugen.
Alltså framförallt, när du har så höga priser så öppnar du ju möjligheten för en konkurrent komma in och ta ett lägre pris.
Ja.
Men å andra sidan, du vill ju bara sälja din lägenhet, alla kollar. Så att du måste ju, det finns ju en väldigt stor naturlig tröskel för att den marknaden som är störst vill ju alla vara på.
Så är det. Så är det. Det är nätverkseffekt. Ja, men det var ju våra rapporter då som vi tog upp här för er.
Mm.
Min uppmaning till er är att läsa så mycket som möjligt. Det kommer, man lär sig ofta väldigt mycket från att läsa exempelvis vd-ord och sånt. Nu tog ju inte vi upp något industribolag här, men om du läser liksom Sandvik så Atlas Copcos.
Atlas var väl lite under förväntan, va?
Ja, om du läser dem så kan du ju få liksom en liten inblick i exempelvis konjunkturläget.
Och där skulle jag väl säga att det är lite 50-50 på konjunkturen.
Jag tycker ändå det verkar bra. Det som jag har märkt, jag läser ju ganska mycket och skriver ner ganska mycket. Orderingångarna har ju varit starka, även försäljningen. Men många har tappat lite lönsamhet liksom på grund av kostnadsinflationen.
Volvo har väl rekordlåg orderingång?
Volvo kanske, jag vet inte, jag har inte läst specifikt.
Nej, jag bara tog ett exempel.
Ja, men vissa i alla fall har jag läst. Det kan vara klart vara väldigt bolagsspecifikt.
Mm.
Volvo är ju dock drabbade av halvledarbristen.
Jajamän.
Får ju backa. Men ja.
Höjd utdelning dock, nice.
Ja, det är gött med ett utdelning.
Jag äger Volvo i tjänstepensionen.
Ja, nice, jag har bara Evolution i min tjänstepension. Okej, ja det var det. Gött. Då går vi vidare till
favoriten.
Veckans volley.
Do you wanna kick it off, Tim?
Ja, men veckans volley. Det här läste jag faktiskt i morse. Sony kom ju med en eller bra rapport faktiskt.
Mm,
efter det här Bungie-förvärvet så kom de med en ny rapport. Och det verkar väldigt bra. Halvledarbristen verkar släppa lite. De säljer mer PS5 och så vidare. De har nu gått förbi Wii U.
Oh.
I antalet sålda konsoler. Kanske inte konstigt för Wii U var inte så populär.
Nej.
Till skillnad från Switch. Men det som var intressant tyckte jag, alltså det är ju ett konglomerat sån liksom. De har tv-apparater, de har musik, de har allt möjligt liksom, konsoler. Men deras filmdel gick väldigt bra.
Mm.
Sony Pictures. De nämnde bland annat Spider-Man No Way Home då. Har du sett den?
Jag har inte sett den, men jag har hört väldigt gott om den.
Ja, riktigt bra faktiskt. Som hjälpte dem att få, ja, bättre lönsamhet liksom. Så det var en väldigt populär film och det har vi också sett tidigare.
Så veckans volley helt enkelt, se filmen.
Ja, det hoppas jag med. Den var grym faktiskt, jag tyckte om den. Men det kanske, man kanske kan göra en liten, jag tänker man kan göra en liten read-across, va? En sån klassiker.
Oh.
Och det är det som jag tycker är nice med rapportsäsongen. Man kan göra read-across mellan olika bolag och sektorer. Det märker man också om man lyssnar på rapportkonferenser. Ibland kanske någon analytiker ställer en fråga som låter rätt konstig liksom. För att man inte förstår kontexten. Men de kanske ställer en fråga till ett bolag som egentligen vill ha information om ett annat bolag.
Ja, ja.
I alla fall.
Det är svinsmart.
Och jag tror att den här filmen var väldigt populär och jag tror väldigt många har sett film nu i närtid. Inklusive jag faktiskt, som har varit en del på film och filmfestival har varit på också.
Going.
Ja, men i alla fall, read across, jag tror att AMC, klassiska Reddit-aktien, de kan få ett starkt kvartal.
Det är du och Mia Khalifa som säger köp.
Men även det finns också Cineworld.
Ah.
Som inte har varit en upphåsad Reddit-aktie.
Ja. Trevligt. Och jag tror generellt att de bara öppnar, alltså det öppnas upp.
I ja, återöppningsplacen är ju ganska bra.
Precis.
Tror det kan vara rätt. Jag såg Scandic såg jag i morse. Det var någon som reka.
Okej, okay, spännande.
Mm.
Men också tillägg till det med Sony och PlayStation. Jag har hört att eftersom de har haft sån halvledarbrist men har komponenter för att tillverka PS4, så har de faktiskt sålt och producerat väldigt mycket med PS4. Trots att de har tänkt att satsa på PS5 då.
Mm, ja, de passar på. De måste ju få in folk i ekosystemet bara.
Men en naturlig segue från att det börjar öppna upp. Min spaning är helt enkelt att det öppnar upp. Både Norge och Finland har gått ut att de ska släppa alla.
Danmark också.
Precis, Danmark har redan gjort det. Norge gick ut med det igår.
Finland kom idag.
Precis.
Det är nyss.
Så att tripp, trapp, trull. Sverige är kvar i Norden.
Ja, de sa ju för typ en vecka sedan någonting att, eller nej, det läcktes eller något sånt. För en vecka sedan.
Jag vet inte mer än mig här.
Att regeringen skulle nog släppa om 2 veckor. Ja. Så kanske om en vecka.
Just det, om 14 dagar eller något sånt.
Ja, exakt. Ja. Jag minns inte exakt vilken dag det är, men jag tror det är i närtid.
Ja, men jag är väldigt glad. Jag ska till Norge imorgon. Så ja, att det blir kul.
Vart ska du någonstans?
Hemsedal.
Alltså?
Vi ska på Vanski.
Det är inte Skistar som är aktiva där, va?
Jo.
Det är det Skistar?
Jajamän.
Bullish.
Jajamän. Så att, ja. Det är gött. Men jag är inga Skistar-aktier, så att, jag kommer alltså, inte hyra skidor där.
Man får ju aktieägare för månaden, va? Du borde ju köp innan, registrera dig som aktieägare. Få rabatt.
Fast jag kör ju vi kör via Softresor här i Göteborg. Jag shoutar till dem också. De är riktigt goa gubbar, för jag vet. Det är ju göteborgare som bara alla resor från Göteborg till Hemsedal.
Jaha, gött.
Så heter de Softresor också. Hur gött är inte det?
Det är faktiskt gött. Ja.
Så att,
ja. Men där har vi det.
Och så har vi den lilla klassiken också då. Kom ihåg.
Yes, exakt. Kom ihåg.
Att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation och utgå.
Alltid från din egen analys. Vi är ju faktiskt inte professionella investerare.
Analytiker heller.
Analytiker, så vi kan ju inte göra den typen av råd.
Nej, men vi bara påminner så att alla är medvetna om det.
Mother's Day is just around the corner and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Gänget, vi får önska er en fantastisk fortsatt vecka. Men innan vi gör det så vill vi också säga att inkom jättegärna med all input, feedback, kommentarer, hatmail, kärleksbrev, allt på vår mail.
Kom in. Ska vi berätta förresten om nästa gäst som vi har på G?
Absolut.
Jag har nästan spikat ett datum.
Going.
Det är faktiskt Helene Groth från, eller Groth, jag vet inte om jag uttalar det, från Lannebo Fonder.
Ja.
Så det ska bli kul, det är faktiskt om någon vecka.
Jävligt duktig.
Mm, hon är nice.
Ja. Det ser vi fram emot.
Då, hur får man tag i oss då? Det är någonting om aktier på Instagram och Twitter. Eller våran gmail, någontingomaktier@gmail.com. Och ni får jättegärna också gå in och betygsätta våran podd på diverse plattformar.
Där uppskattar det något idag.
Ja. Bra!
Ha en fantastisk vecka, gänget. Njut av rapportsäsongen.
Ha det gött.
Hej!